welcome on behalf of Nesta and myself.
Och tack för ett välkomnande av Nesta och mig själv.
We are from the UK.
Vi kommer från Storbritannien.
And the UK is just a little bit different culture to Nordic countries.
Och vi har en lite annan kultur än de nordiska länderna har.
If you think you're confused, we are more confused.
Så tycker ni att ni är förvirrade, så är vi ändå mer förvirrade.
I love these times when we're together.
Jag älskar de här olika tungorna när vi är tillsammans.
I really believe that when we're together we learn from each other.
Och jag tror verkligen att när vi är tillsammans så lär vi av varandra.
We have much to learn from you.
Vi har mycket att lära av er.
We love to learn about your praise and your prayer and your faith.
Vi har mycket att lära av eran tillbedjan, lovprisning, eran tro och eran bön.
About your fika.
Och om erat fika.
Amen.
Amen.
We love to learn how you make cars and mobile phones and things, you know.
Och vi behöver lära oss hur ni gör bilar och mobiltelefoner och så vidare.
We have much to teach you as well.
Men vi har också mycket att lära er. How to make a cup of tea?
How to make a cup of tea.
Hur man gör en kopp te?
That's about it. In the UK, we often talk about our confused culture.
I Storbritannien talar vi ofta om våran förvirrade kultur.
We sometimes get mixed up with our identity.
Och vi blir förbryllade. Vi vet inte riktigt vad vi har för identitet.
Am I English? Am I British? Am I from the UK?
Är jag engelsman? Är jag britt? Är jag från UK, Storbritannien?
Somebody put it like this.
Men någon sa så här.
British people.
Britter.
Are those people that drive their German cars to Australian shopping malls?
Är de som kör sina tyska bilar till australiensiska shoppingcenter?
To pick up an Indian meal or an Italian pizza.
För att köpa ett indiskt målmat eller en italiensk pizza.
To sit at home on their Swedish furniture.
För att sitta hemma på sina svenska möbler.
To watch United States shows on Japanese TVs.
För att se på amerikanska program på japansk TV.
And we're suspicious of anything foreign. Okay.
Och vi är misstänksamma mot allt som kommer från utlandet.
That's us. Okay.
Det är såna vi är.
But we're just enjoying being with you to this time.
Men vi bara njuter av att få vara här tillsammans med er.
And God is already meeting with us, isn't he?
Och Gud, han är verkligen här och möter oss redan.
I do believe these are significant times.
Och jag tror att det här är viktiga tider.
Not just encouragement.
Inte bara uppmuntran.
But actually I believe God's got us at a point of significant transition.
Men jag tror att Gud har fört oss till en punkt där vi verkligen ska få se en förändring.
We've been asked, can you put my PowerPoint up? We've been asked to talk a little bit about family and army.
Och vi har blivit ombedda att tala lite om familj och armé.
And everything that is healthy has got a balance within it.
Och allting som är hälsosamt har en balans i sig.
We must be careful that we do not become single issue.
För vi måste vara försiktiga så vi inte bara bryr oss om en fråga eller en sak.
It's like if I only have one issue, if I am standing on one leg.
Det är som att om jag bara har en fråga, om jag bara står på ett ben.
We don't have stability and strength.
Så har vi ingen stabilitet och styrka.
But God has designed us that we should have balance.
Men Gud har designat oss och gjort oss så att vi ska få ha balans.
So that we can have strength.
Så att vi kan ha styrka.
And most of all, so we can have movement.
Och så att vi ska kunna röra oss framåt framförallt.
I have no PowerPoint.
Och nu har vi en PowerPoint.
Is it not coming?
Kommer den?
Okay. I can sing to you if you like.
Jag skulle kunna sjunga er om ni vill, för er om ni vill.
God has, show me the next one. God has actually always had two themes that are interwoven throughout the whole of the biblical story.
Gud har två teman som är sammanknutna och som arbetar genom hela bibelhistorien.
It is like DNA that kind of weaves right the way through all of God's purposes.
Det är som ett DNA som liksom väver sig samman genom hela Guds syfte.
Highest level, those two themes are covenant and kingdom.
Och på högsta nivån är de två sakerna förbund och rike.
You follow those themes all the way through scripture.
Och du kan följa de två temana genom hela skriften.
And they intertwine.
Och de bara tvinnas samman.
So we're talking about relationship.
Så vi talar om relationer och förbund.
And then we're talking about responsibility, which is kingdom.
Och sen talar vi om ansvar, vilket är handlar
om
riket.
You don't have one without the other.
Och du kan inte ha det ena utan
one
det andra.
One is not more important than the other.
Och det ena är inte mer viktigt än det andra.
So the way we're talking about it at this conference is as family and army.
Så på det sätt som vi vill presentera det i den här konferensen är som familj och armé.
And then I want to illustrate a little bit from Moses and Joshua.
Och sen skulle jag vilja dela lite från Mose och Josua.
Okay, so we're looking at weaving these two themes and saying these are both important to us today.
Så vi bara väver samman de här två temana och säger att de är fortfarande viktiga för oss
we're
idag.
We're speaking to you as leaders.
Och jag talar till er som ledare.
And I'm assuming that many of you leaders are at different stages of your journey.
Och jag förmodar att ni som ledare också är på olika nivåer i ert ledarskap.
But nonetheless, we all have this in common.
Men hur som helst så har vi det här gemensamt.
That we have a sense of responsibility for leading of God's people.
För att vi har ett ansvar för att leda Guds folk.
So I think it is vital.
Så jag tror att det är vitalt
that we get this balance right.
Att vi får den här balansen
that
riktigt.
We fully understand the churches we're part of and the work that we're involved in.
Att vi på riktigt förstår församlingen och arbetet som vi arbetar i.
It manifests both as family and as army.
För det manifesterar sig både som familj och som armé.
If we get out of balance,
om vi kommer ur balans,
we become either cozy and comfortable.
Så blir vi antingen mysiga och bekväma.
Or we become task-orientated and focused in too many focused ways.
Yeah. Eller så blir vi resultatorienterade och resultatinriktade.
But the first thing I want to do is just bring us into our context today.
Det första jag vill göra är att bara föra oss in i vårt sammanhang idag.
Because whilst this is a truth which is always true,
för detta är, även om det är en sanning som alltid är sann,
I believe we are in a prophetic season right now.
Så tror jag att vi är i ett profetiskt skeende just nu.
We're in a season of transition.
För vi är i ett skeende där vi förändras, förvandlas.
From one era into a new era.
Från en era in i nästa era.
I'm going to put it like this. I believe we are moving from a Moses era into a Joshua era.
Och jag ska säga så här, jag tror att vi rör oss från en Mose-tid in i en Josua-tid.
Put the next slide up for me, please, and we'll just look at this for a moment.
Så ska vi titta på detta.
You see, Moses was an era about coming out of something.
Mose var en tid där man tog sig ut ifrån någonting.
The emphasis in the whole Moses era was about coming out of Egypt.
För det som man förstärker under hela Moses era är att man ska komma ut ur Egypten.
About establishing identity.
Och att etablera en identitet.
About establishing God and his people and their relationship.
Och att etablera Gud och hans folk i deras relation.
But Joshua,
men Josua,
it's a new era.
Det är en ny tid.
It builds on the Moses era.
Den bygger på den tiden som Mose
it's
hade.
Not instead of, it's not like that was irrelevant.
Det är inte så att den kommer istället och att Mose tid var irrelevant.
Moses era brought us to this point.
För Mose har fört oss till den här punkten.
I'm seeing this carpet like the Jordan for some reason.
Så jag ser den här mattan här som Jordanfloden för av någon anledning.
I believe prophetically God is saying for us at this time, it's time for crossing over.
Och jag tror att Gud säger profetiskt till oss idag att det är dags att vi går över.
And our emphasis will shift.
Och våran fokus eller det som vi ser det kommer att förändra sig.
The leadership is shifting.
Ledarskapet kommer att förändra
the provision
sig.
And the way that God provides is shifting.
Och det sätt som Gud förser kommer att ändra sig.
It's no longer about coming out of something.
För det handlar inte längre om att vi ska ta oss ur någonting.
This is where we were always going.
För det här är dit som vi alltid var på väg.
It's now about going into something.
Och nu så ska vi in i någonting.
Amen.
Amen.
Let me take you back a little bit.
Låt oss bara gå tillbaka lite.
No, not backwards. Just forwards a little bit, the next slide.
Vi går fram. Vi ska gå tillbaka lite, men sliderna ska gå framåt.
If we go back, so next one. No, never mind. It's getting confused. In Britain, we can teach you a little bit about technology. Okay.
I Britain, I Storbritannien kan vi lära er lite om teknologi.
No. Back to Moses and Joshua, please.
Tillbaka till Mose och Joshua.
Let me just talk to you for a minute.
Låt mig bara tala till lite.
40 years ago.
För 40 år sedan.
In the UK.
I Storbritannien.
And in the rest, in different ways across Western culture.
Och på olika sätt över den västerländska kulturen.
Something broke loose in the church.
Så var det någonting som bröts loss i kyrkan.
It was an outbreak of the Holy Spirit.
Och det var den helige ande som bröt fram.
We now look back and we call it the charismatic movement.
Och vi ser tillbaka nu och vi kallar det för den karismatiska rörelsen.
Some of us are old enough to remember the beginnings of the charismatic movement.
Och vissa av oss är tillräckligt gamla för att komma ihåg början av den karismatiska väckelsen.
Imagine these days.
Tänk dig de här dagarna.
There were days when Dave Richards had long hair and a beard.
Det var på den tiden när Dave Richards hade långt hår och ett skägg.
It was those days, okay?
Det var de dagarna.
God was anointing people with long hair and beards.
Det var på den tiden då Gud smorde människor med långt hår och skägg.
There were days when Chris Richards and myself used to play the tambourine.
Och det var på den tiden när Chris och jag vi brukade spela tamburin.
You know what I think? Anointing left the meetings when the tambourines were taken away.
Ja, vet ni vad jag tror? Jag tror att det var så att smörjelsen försvann från mötena när tamburinen inte fick vara med längre.
Bring back the tambourine, I say.
Ta tillbaka
and then you'll get
tambourinen.
Real anointing, okay?
Så ska vi få se på riktig smörjelse.
The young people today, they frisk me at the door to take a tambourine off me, okay?
De unga människorna idag, de vill kroppsvisitera mig idag för att ta bort tamburinen ifrån mig.
We have a metal detector, you know.
Och vi har en metalldetektor precis när man går in.
They say, no more tambourines.
Man säger, ingen tamburin.
There was a day, 40 years ago.
Det fanns en dag för 14 år sedan.
An anointing came.
Och så kom smörjelsen.
You know what? The charismatic movement was a birth into something dynamic, exciting, and a new adventure.
Och den karismatiska väckelsen var en födelse in i någonting dynamiskt och någonting stort som Gud gjorde.
And throughout that whole era,
och genom hela den här tiden,
we learned to be spirit-led.
Så lärde vi oss att vara ledda av anden.
We were born in the spirit and we were learning what it meant to be followers of the spirit.
Vi var födda i anden och lärde oss vad det innebar att vara andens efterföljare.
New churches were born.
Nya församlingar föddes.
The churches were being established all over the place. House churches, then they were called new churches.
Och det började med att det blev husförsamlingar och sen var det nya församlingar.
And so we began to look back on it, and today sociologists call it the restoration movement.
Och så börjar vi se tillbaka på det och sociologer säger att det var en återupprättelserörelse.
Where the church was being restored.
Där församlingen blev återupprättad.
Our understanding of church was that church is community.
Och vår förståelse för församling var att det var en gemenskap.
A restoration of spiritual gifts.
Och det var en återupprättelse av de andliga gåvorna.
A restoration of ministries.
Och en återupprättelse av tjänstegåvorna.
It's been an exciting journey.
Och det har varit en spännande resa.
I really believe that we're at a point of change, though.
Men jag tror att vi är på en punkt där det kommer ske en förändring. Kan vi ta nästa?
Because when we come to Joshua's era,
för när vi kommer till Josuas tid,
now everything becomes more intentional.
Så kommer allting ske med en större avsikt.
There's a difference between a wilderness experience and a possessing the land.
Det finns en skillnad mellan att uppleva en tid i öknen eller i vildmarken och att sen inta landet.
So am I saying that we are no longer spirit-led?
Säger jag nu att vi inte längre ska vara andeledda?
No. I'll come to that in just a
minute. Nej, det säger jag inte. Jag kommer till
But
det.
But our attitude and our focus is more intentional.
Men vår attityd och vårt fokus måste vara mer intensivt, mer inriktat.
The shift is to move from being church-focused to being kingdom focused.
För våra församlingar måste gå från att vara församlingsorienterade till att bli Guds rikes orienterade.
Is the church still important?
Är församlingen fortfarande viktig?
Oh yes.
Och
yes.
Visst, absolut.
But it's not. The focus is not on the church. The focus is on the kingdom.
Men fokuset ligger inte på kyrkan, utan det ligger på riket.
And my prediction,
och min förutsägelse,
is that this next 40 years
är att de näst kommande 40 åren
will be called a missional movement.
Kommer att bli kallade för en missionsrörelse.
Anybody agree with me?
Är någon som håller med mig där?
I believe we've come out of something.
Jag tror vi har kommit ut ur någonting.
I believe we've journeyed with God.
Och jag tror vi har vandrat med Gud.
God has bound us together. He's taught us so many things.
Och Gud har fört oss tillsammans och lärt oss så mycket.
But now is a time to cross over.
Men nu är det dags att gå över.
Now is a time that we go into a land.
Och nu är den tid då vi går in i landet.
Now is the time that God begins to say, and this is your promised land.
Och nu är den tid då Gud han säger, detta är ditt löftesland.
And it's full of good things.
Och det är fullt av goda saker.
Now, this means that there are some significant changes that are going on.
Och detta betyder att det finns några väldigt viktiga förändringar som håller på att ske.
We just need to understand that this is a time of change.
Och som ledare måste vi förstå att detta är en förändringens tid.
My view on change.
Och min syn på förändring
is that everybody likes the idea of change.
Är att alla tycker om tanken eller idén med förändring.
Until change happens.
Ända tills förändringen sker.
And then they say, oh, I didn't think it meant that.
Och då säger man, jag trodde inte riktigt att det betydde just
How
det.
Do you think the people of Israel felt?
Och hur tror du att Israels barn kände det?
Where's the manna?
Var är mannat?
Where's the manna gone?
Var har mannat tagit vägen?
God, don't you love us anymore?
Åh, Gud, älskar du oss inte längre?
Where's the cloud gone?
Var har molnet tagit vägen?
What do you mean there's enemies in the land?
Vad menar du med att det finns fiender i landet?
My clothes didn't used to wear out.
Mina kläder brukade inte bli slitna.
You mean now I've got to kind of do something and go shopping.
Så nu måste jag alltså göra något, laga dem eller gå och handla.
Yeah, some changes are taking place.
Några förändringar kommer
in
att ske.
In spirit, some changes are taking place around us. We're in a time of transition.
Och i den andliga världen så sker det förändringar och vi är i förändringens tid.
But it's a challenge as well.
Men det är en utmaning också.
Israel once came up to the borders of the promised land before.
För Israels barn hade kommit till landets gräns en gång tidigare.
They didn't go in. They weren't ready to go in.
Men de gick inte in för de var inte redo att gå in.
But this time is a Joshua time.
Men den här tiden är Josuas tid.
Some changes that are happening.
Det finns förändringar som håller på att ske.
We change from being obedient followers.
Och det förändras från att vara lydiga efterföljare
to being initiators
att vara
and entrepreneurs.
Till att vara initiativtagare och entreprenörer.
I taught my children obedience.
Jag har lärt mina barn lydnad.
We were very good at it.
Och vi var väldigt duktiga på det.
We had perfectly obedient children.
Och vi hade absolut perfekta lydiga barn.
I can say this to you because it's a long time ago. Okay.
Jag kan säga det till er nu för att det var mycket länge sedan.
Anyway, we aspired to have obedient children.
Och vi ville verkligen eftersträva att ha lydiga barn.
The goal was not that they were always just obedient.
Men målet var inte att de alltid skulle förbli lydiga.
Learning obedience,
att lära sig lydnad,
is an essential part of our learning.
Är en viktig del av vårt lärande.
But I don't want my children at 30.
Men jag vill inte att mina barn när de är 30 års åldern
saying, please dad, may I go to the toilet?
Yeah. Att de ska säga, snälla pappa, skulle jag kunna få gå på toaletten?
Tell me what to do and I'll do it.
Säg vad jag ska göra så ska jag göra det.
No, I train them in obedience.
Nej, jag tränade dem i lydnad.
So that they become initiators.
Så att de skulle kunna bli initiativtagare.
So that they learn things about self-government.
Så att de lär sig saker om att självstyra, att styra
so
sig själv.
They can govern their own lives.
Så att de kan styra sina liv.
So we have to move from willing obedience and being obedient followers.
Så vi måste röra oss ifrån en tid där vi har varit lydiga efterföljare
to initiators and entrepreneurs.
Till att vara initiativtagare och entreprenörer.
Now this one is very, very important for us.
Och det här är otroligt viktigt, vänner.
We are changing from being presence followers.
Och vi håller på att förvandlas från att vara efterföljare av Guds närvaro
to presence carriers.
Till att vara bärare av Guds närvaro.
This is massive.
Och det här är otroligt viktigt.
Because we have been trained in the presence.
För vi har varit tränade i hans närvaro.
Joshua was trained in the presence.
Josua blev tränad i närvaro.
The charismatic movement was about learning and preciously valuing the presence.
Och den karismatiska rörelsen handlade väldigt mycket om att ära Guds närvaro och att värdesätta den.
We learned sensitivity to the presence.
Och vi lärde oss att vara känsliga inför närvaro.
And Moses says, unless your presence goes, we are not going anywhere.
Och Mose han säger, om inte din närvaro följer oss så kommer vi inte gå någonstans.
With Joshua when the cloud disappears.
Så vad händer med Josua när molnet försvinner?
We will read it in a few minutes.
Och vi ska läsa det om en liten stund.
God says to Joshua something very profound.
För att Gud han säger någonting väldigt viktigt, grundläggande till Josua.
He says, you came with me.
Han säger, du vandrade med mig.
Where I went, you followed.
Dit jag gick, där följde du mig.
Now,
nu,
I will come with you.
Så kommer jag att gå med dig.
Where you go,
dit du går,
God says, I'll go with you.
Säger Gud att jag ska följa dig, jag ska gå med dig.
Difference?
Det finns ett skifte.
This is a massive shift in my life.
Och det här är ett otroligt stort skifte i mitt
when
liv.
When I first moved to Derby, it has many different cultures and religions there.
När jag först kom till Derby så var det otroligt många olika kulturer och religioner där.
There are mosques and Sikh temples.
Det fanns moskéer och Sikh-tempel.
In the Moses era that I was in.
Och i den Mose era som jag var i.
I would say I'm going to go where God is.
Så sa jag att jag ska gå dit som där Gud är.
So somebody said to me, would you go in that mosque?
Och då sa de, skulle någon till mig, skulle du gå in i den moskén?
No.
Och då sa jag, nej, nej.
I'm not going in there.
Jag kommer aldrig gå in dit.
False religion.
För en falsk religion.
I'm going where God is.
För jag ska gå dit som Gud är.
Now the Joshua season is a new day.
Men Josuas tid är en ny tid.
2 weeks ago, I was invited into the mosque.
För 2 veckor sedan så blev jag inbjuden till moskén.
It was a funeral of someone we were related to.
Och det var en begravning för någon som vi kände.
I thought, I'm in Joshua mode.
Och jag tänkte bara, jag är i Josua mode.
Now, where I go,
för nu dit jag går,
God goes with me.
Så kommer Gud att gå med mig.
I'm not afraid to go anywhere now.
Jag är inte rädd för att gå någonstans nu.
In fact, instead of looking for the places where God is,
faktum är att istället för att leta efter de platser där Gud är,
I'm now looking for the places where God isn't.
Så letar jag efter de platser där Gud inte finns.
So we can take his presence there.
Så att vi kan föra hans närvaro dit.
There are numerous situations like this.
Det finns flertalet såna här situationer.
And we need to see that this is our day.
Och vi behöver se att detta är våran tid.
That it isn't that we lose the presence.
Och det handlar inte om att vi förlorar närvaron.
But that we have confidence in the presence.
Utan att vi litar på hans närvaro.
And where we go, God said, I'm coming with you.
Och dit vi går säger Gud att jag går med dig.
Therefore,
därför,
be bold.
Var frimodig.
Be courageous.
Var oförfärad.
Be very courageous.
Var väldigt oförfärad.
Because everywhere you go, I'm giving it to you. I'm coming with you.
För överallt dit du går, går jag med dig.
In Derby, like many towns and cities in England, a phenomenon has happened over the last 10 years, 15 years, 20 years.
I Derby så är det precis som på många andra platser i England att det finns ett fenomen som har pågått under några år, under de senaste 10 åren.
It is to do with drinking, the drink culture.
Och det handlar alkohol. Om att dricka alkohol och det är en drickande kultur.
Friday and Saturday nights in Derby is full of people binge drinking.
Ja, och fredag kväll och lördag kväll är det finns massor av människor i hela Derby som bara sitter och dricker på bänkar.
It's a terrible place to be.
Och det är ett förfärligt plats att vara på.
It's violent.
Det är våldsamt.
It's drunken. It's awful.
Och det är ett fylleslag så det är bara våldsamt.
We used to take our teams off the streets.
Och vi brukade ta bort våra team från gatorna.
By 10 o'clock at night, all the teams off
klockan
the streets.
Klockan 10 på kvällen.
The churches that were based in the center of the city were trying to get out of the city.
Och de församlingar som var placerade i mitten av staden, de försökte ta sig ut ur staden.
Because there are between 10 and 20,000 young people in the city center.
För det är mellan 10 och 20,000 unga människor
we wanted to get i stadskärnan.
Och vi ville röra oss därifrån.
Today is a Joshua day.
Men idag är en Josua-tid.
There is something happening in our nation.
Där det händer något i vår nation.
One of them is called street pastors.
Och en av dem, den sak som händer är att det börjar komma fram gatupastorer.
Street pastors are Christians.
Gatupastorer är kristna.
Usually made up from numbers of churches.
Som ofta är sponsrade från flera olika församlingar eller sammanhang.
Everybody else was wanting to come out of the city centers.
Och de där alla andra vill ta sig bort från stadskärnan.
They said, we're coming in.
Så går de in.
Because this place looks like Sodom and Gomorrah.
För den här platsen ser ut som Sodom och Gomorra.
So we're going to take the presence there.
Så vi ska föra närvaron
right into the depths of it, right into the center of it.
Och mitt in i dess djup, mitt in i dess kärna.
And right across the country, street pastors are getting massive credibility.
Och utöver landet så får gatupastorer otrolig trovärdighet.
They are loved by everybody.
Och de är älskade av alla.
And the police and the council are now saying to us, can you bring more street pastors out?
Och polisen och socialen, de säger, kan inte komma få in mer social eller mer pastorer, gatupastorer.
In the first year of street pastors in Derby.
Och det första året som vi hade gatupastor i Darwin,
the police came out with statistics.
Så kom polisen ut med statistik.
After one year of street pastors,
efter ett år med gatupastorer,
violent street crime,
så var våldsamma förbrytelser på gatan
dropped by 40%.
Så hade det minskat med 40%.
We are coming to make a difference.
Vi kommer för att göra en skillnad.
Amen.
Amen.
We are no longer satisfied to have good meetings in our church places.
Vi är inte längre nöjda med att ha för bra möten i våra kyrkolokaler.
We're no longer satisfied to have good fellowship.
Vi är inte längre nöjda med att vi har en god gemenskap.
Joshua generation.
Utan vi är Josua generation.
We're here to make a difference.
Vi är här för att göra en skillnad.
We're here to take the presence where the presence isn't.
Vi är här för att föra närvaron dit
These
närvaron inte är.
These are exciting days for us, folks. Okay. Yeah. They're exciting days.
Ja, yeah. Det är väldigt spännande dagar.
There are many things I want to say. We now need to change from growing members to growing missionaries.
Och nu behöver vi ändras från att låta växa i medlemsantal till att låta det växa fram missionärer.
And we are changing from being church focused to mission focused.
Så vi ändrar oss från att vara kyrkofokuserade, församlingsfokuserade till att vara missionsfokuserade.
No longer is the first question, how is your church?
Och nu ska inte längre första frågan vara, hur är det med din församling?
The question is, how's the mission going?
Utan, hur går det med din mission?
It's a different question.
Det är en annorlunda fråga.
Okay. And it's a shift, if you like, from family.
Och det är ett skift om du gillar det, från familj.
To becoming family and army.
Till att bli familj och armé.
That's where we are.
Och det är där vi är, står.
This is a new era and a new season in God.
Det är en ny era och en ny tid i Gud.
I am confident this is true for yourselves as well as us.
Och jag är övertygad om att det här är sant för dig precis lika mycket som för oss.
I've been listening to the prophetic sound even whilst we've been here.
Och jag har lyssnat på det profetiska ordet när vi har varit här också.
This is not a day for maintenance.
Det här är inte en tid då vi ska hålla på med underhåll.
Dave was announcing it, proclaiming it last night.
Och Dave han bara proklamerade det igår kväll.
This is not a day for survival.
Det handlar inte om att överleva längre.
This is not a day to look back to the days of tambourines.
Och det är inte en tid då vi ska se tillbaka på den tid då det fanns tamburiner.
This is a time to take land.
utan det är en tid då vi ska in på landet.
This is a time to look forwards.
Det är en tid då vi ser framåt.
This is a time for expansion.
Och det är en tid för expansion.
Not for our egos.
Inte för våra ego.
Not for our empires.
Inte för våra egna imperier.
This is for the kingdom of heaven.
Utan detta är för Guds rike.
I am not ambitious for salt and light.
Jag är inte ambitiös eller hängiven salt and light.
I am so ambitious for the kingdom of God.
Utan jag är hängiven och ambitiös för Guds rike.
And we will play our part.
Och vi kommer spela våran roll eller ge våran del.
But the cause is not salt and light.
Men det vi ska göra är inte salt and light.
The cause is heaven touching earth.
Utan det som vi ska programmera är himlen som rör vid jorden.
It's heaven invading earth.
Och det är himlen som intar jorden.
And God is now saying, come on my people.
Och Gud säger nu, kom igen mitt folk.
This is your time.
Detta är eran tid.
To go into this land.
Att röra er in i landet.
Take your territory.
Ta ditt område.
Everywhere you put your foot, I'll give it you.
Överallt dit du sätter din fot kommer jag att ge dig. Var frimodig och oförfärad.
And I'll go with you.
Så ska jag gå med dig.
Amen.
Amen.
I think it's exciting times.
Jag tycker att det är en spännande
Halleluja.
Tid. Halleluja.
Now, in Sweden you have been noted historically for your mission.
Och i Sverige så har ni varit kända historiskt för ert missionsarbete.
You have a great reputation as a nation in Sweden.
Ni har ett fantastiskt rykte som land i Sverige.
In fact, our eldest daughter and her family live in Japan.
Och en av våra döttrar, en av våra äldste, hon bor i Japan.
They are leading a church there.
De leder en församling där.
And the church was initially supported and sent from Sweden.
Och den församlingen startade av missionärer som var sända från Sverige.
God bless you.
Gud välsigne.
But what has been happening over these recent years is you've been rediscovering family.
Men det som har hänt de här senaste åren är att ni har återupptäckt familje.
And God wants us to learn family so that we understand and we take family into the land.
Och Gud vill att vi ska förstå vad familjen innebär så att vi ska kunna föra den in i landet.
So we're going to talk a little bit about family. A little bit about army and then how we balance them.
Så vi ska tala lite om familj och så lite om armé och hur vi balanserar dem båda.
Nesta is going to speak a little bit on family now.
Så Nesta ska ta över och tala lite om familj nu. Give me 2 seconds.
2 seconds for the interpreter.
Thank you.
Okay. So family is God's idea, not our idea.
Så familjen är Guds idé, inte våran.
It's not a club, it's not an organization, it's a family.
Det är inte en klubb, det är inte en organisation, det är en familj.
And God took Abraham as his starting point.
Och Gud började med Abraham.
When he said, Abraham, through you, all the families of the earth will be blessed.
Och när han sa att Abraham, genom dig kommer alla familjer på jorden bli välsignade.
And the apostle Paul in Ephesians chapter 3, he said, I kneel before my father.
Och Paulus han säger i Efesierbrevet 3, han säger, jag böjer knä inför fadern.
From whom every family in heaven and earth derives its name.
Som alla familjer i himlen och på jorden kommer ifrån.
So it's God's idea and it's a good idea.
Så det är Guds plan och Guds idé och det är en bra plan.
I love family.
Jag älskar familj.
Can't talk about everything to do with family, so I'm just going to pick out just a few things, 3 things I'm going to say about family.
Jag kan inte säga allt som jag har att säga om familj, men jag ska plocka ut 3 saker som jag vill säga om nämna om familj.
One thing we know about family is that we inherit genes from our parents and grandparents and great-grandparents.
Och någonting vi vet om familj är att vi ärver gener från våra föräldrar, våra farföräldrar och våra gammelfarföräldrar.
So Mark's family, they have blue eyes. They're very strong in health. And they talk a lot.
Så Marks familj, de har blåa ögon, är väldigt starka och de pratar otroligt mycket.
Right. Can we have the first point?
Kan vi få den första poängen här?
Just the first one.
Bara den första.
Thank you. Picture of Mark's family there.
Det är en bild på Marks familj där.
My family is shorter.
Min familj är kortare.
And quieter.
Och tystare.
More organized.
Och mer organiserad.
And musical.
Och musikalisk.
Now, when Mark and I got married, we wanted to build our own family identity.
Men när Mark och jag gifte oss, så vill vi bygga vår egen familjeidentitet.
And so we established traditions in our family that our children now want to continue.
Så vi startade traditioner i vår familj som våra barn bär vidare nu.
And I'm sure you all have your own traditions in your own family too.
Och jag är säker på att ni allihopa har egna traditioner i era familjer.
So every Sunday we would always have a roast dinner. It wasn't Sunday without the roast dinner.
Så varje söndag skulle vi ha söndagsstek, och utan söndagsstek så var det ingen söndag.
And we always had a lot of people around our table.
Och vi hade alltid många människor runt vårt bord.
And Christmas Day was a day to share our family with others.
Och på juldagen var en dag då vi delade vår familj med andra.
And so we would look out for people who might be on their own at Christmas.
Så vi sökte efter människor som kanske var ensamma på jul.
And so sometimes we had refugees, sometimes we had people from other countries working in our city.
Och ibland så hade vi flyktingar, och ibland var det människor som var ditresta från andra delar eller andra länder för att arbeta.
And it was a special time to share family with others.
Och det var en speciell tid då vi kunde dela familj med andra.
So we have three children, all grown up and married.
Så vi har tre barn, alla har växt upp och är gifta.
Two daughters and a son.
Två döttrar och en son.
And between them they've produced 8 grandchildren.
Och de tillsammans har gett oss 8 barnbarn.
Which we are very excited about.
Som vi är väldigt upprymda för och glada för.
Especially as we can hand them back when we feel a bit tired.
Speciellt när vi kan lämna tillbaka dem när vi känner oss trötta.
But we have a church family too, don't we?
Men vi har en församlingsfamilj också, eller hur?
And there are many parallels between our natural family and our church family.
Och det finns många paralleller mellan våran naturliga familj och våran församlingsfamilj.
Moses in the wilderness was used by God to establish the family of God's identity.
Och Mose, han användes av Gud i ödemarken för att fastställa Guds familj i Israels folk.
Now we found this a challenge with our family of 5.
Och vi tyckte att det var en utmaning med våran familj på 5 personer.
But 3 million.
Men 3 miljoner.
Bit of a challenge to establish an identity.
Kan nog vara en större utmaning att få en gemensam identitet för.
But you know, the 10 commandments were given as anchors for that family to establish its identity.
Men ni vet, de 10 budorden gavs som ett ankare för den familjen för att kunna etablera en gemensam identitet.
And I wonder if we could ask ourselves, what identity does our own church family have?
Och jag tror vi kan fråga oss lite, ställa oss frågan lite, vilken identitet har våran församlingsfamilj?
If you had to describe your own church family in a couple of sentences, what would you say?
Om du skulle beskriva din egen församlingsfamilj med några få meningar, vad skulle du då säga?
In Revelation, the letters written to the 7 churches commend the churches for different things.
I Uppenbarelseboken så skriver han till de 7 församlingarna, och han skriver olika saker till de olika församlingarna.
So they were commended for faithfulness.
Och han lovordade dem för trohet,
for perseverance,
för uthållighet,
for love,
för kärlek,
for service,
för tjänande.
But they also had some strong rebukes.
Men de hade också några saker som de var tvungna att arbeta på.
And we have been inspired by some of the churches that we have seen here in Sweden.
Och vi har blivit inspirerade av vissa församlingar som vi har träffat på här i Sverige.
This church here at Västerås has been an inspiration to our church.
Den här församlingen här i Västerås har varit en inspirationskälla för våran församling.
An inspiration for your love for the community around you.
En inspiration i, på det sättet som ni älskar ert samhälle och det samhälle ni lever i.
And your entrepreneurial approach to working within your community.
Och den entreprenörsanda ni har för att arbeta i ert samhälle.
The church at Uddevalla.
Kyrkan i Uddevalla.
I would know you for your perseverance in the times of disaster.
Jag kommer känna er för er uthållighet i tider av i svåra tider.
What an inspiration.
Vilken inspirationskälla.
And we can inspire one another, can't we, as we look at our different churches.
Och vi kan inspirera varandra, eller hur, när vi ser på varandras församlingar.
But a family is not just a place with a recognized identity.
Men en familj är inte bara en plats där vi känner igen en identitet.
A family is also a place of belonging.
Utan det är också en plats som vi tillhör, ett sammanhang vi tillhör.
And you know, we all have an inbuilt need to belong.
Och vi har alla ett behov, ett inbyggt behov av att tillhöra.
We have all been somewhere, I expect, where we know we don't belong.
Och vi har alla vid något tillfälle varit på platser där vi har känt att vi inte tillhör.
We don't know the people.
Vi känner inte människorna.
We don't know the language.
Vi känner inte till språket.
We don't know the culture.
Vi känner inte till kulturen.
We don't know what is expected of us.
Och vi vet inte vad som förväntas av oss.
And it seems that everybody else knows what to do and where to go.
Och det verkar som att alla andra vet vad de ska göra och var de ska gå.
And it's not a good feeling to have.
Och det är ingen bra känsla att ha.
Because we have that need within us. We need to belong.
För vi har det behovet i oss. Att vi behöver kunna få tillhöra.
And God has promised that he would set the lonely into families.
Och Gud har lovat att han ska få sända de ensamma in i familjer.
And each one of us is lonely at different times.
Och var och en av oss är ensam vid olika tillfällen.
And we need to draw close into our family where we can belong.
Och vi behöver dra oss nära vår familj där vi kan tillhöra.
And Cain in the Old Testament was cursed with wandering.
Och Cain i Gamla Testamentet blev förbannad med att han skulle vandra eller irra runt jorden.
He had no place where he could belong.
Han hade ingenstans som han skulle tillhöra.
And some Christians today, they choose to be like Cain. They want to wander and not belong.
Och vissa kristna, de väljer idag att vara som Kain. Att bara irra runt och inte tillhöra någonstans.
But this isn't what God intended.
Men detta är inte det som var Guds mening.
God intended that we should be part of a family that we can belong to.
För Gud menade att vi skulle tillhöra en familj där vi skulle få känna en tillhörighet.
And there's privileges attached to belonging to a family.
Och det finns privilegier som är kopplade till att man får tillhöra en familj.
In your natural family, you would hope for unconditional love.
I din naturliga familj så hoppas du på att du ska få ovillkorlig kärlek.
For shelter.
För skydd.
For food.
För mat.
And you would expect our children used to expect that they could eat anything that was in the fridge.
Och våra barn förväntade sig att de kunde äta vad som än fanns i kylen.
But when they became teenagers,
men när de blev tonåringar,
I started hiding things.
Så började jag gömma saker.
Because I would find that food that was set aside for a whole meal.
För jag märkte att mat som jag hade sparat undan för att kunna tillaga ett helt mål mat
had been eaten as a late night snack.
Hade blivit ätet bara för en liksom kvällsmacka.
So I became very secretive and hiding food from the children.
Så jag började bli väldigt hemlighetsfull och gömma mat på olika ställen för barnen.
But as a general principle, you are allowed to help yourself.
Men som princip, i princip så är du tillåten att bara få ta del av det som finns.
Yeah. And sometimes in our lives we come to those very difficult times.
Och ibland i våra liv så kommer vi till de här väldigt svåra tillfällena.
Those very deep valleys where we walk through the shadow of death.
De väldigt djupa dalarna där vi går som genom dödsskuggans dal.
And we need to know in those times that we belong.
Och vi behöver veta vid de tillfällena att vi har en tillhörighet.
That our family is there for us.
Att vår familj finns där för oss.
When our second daughter was 19, she broke our hearts.
När vår dotter var 19 år så krossade hon våra hjärtan.
Because she became pregnant.
För hon blev gravid.
And we didn't know the father.
Och vi kände inte fadern.
And we had to reach out at that time to God for his unconditional love.
Så vi behövde sträcka oss mot Gud efter hans ovillkorliga kärlek.
And we had to remind ourselves that she belonged to our family.
Och vi behövde påminna oss om att hon tillhörde våran familj.
And no matter what she had done, she belonged to our family.
Och oavsett vad hon hade gjort så tillhörde hon våran familj.
So we knew that we couldn't reject her.
Så vi visste att vi kunde inte avvisa henne.
Even though our hearts were broken.
Även om hon hade krossat våra hjärtan.
We were full of shame.
Och vi var väldigt skamfyllda.
And Mark resigned from all his work in the church.
Och Mark han sa upp allt sitt arbete i församlingen.
And when I go through those difficult times, I ask God for a rock to stand on.
Och när jag går igenom de här svåra passagerna så ber jag alltid Gud om en klippa att stå på.
And God always gives me something to stand on.
Och Gud han ger mig alltid något att stå på.
Sometimes it feels like a pebble and I have one foot on top of the other.
Och ibland känns det bara som ett gruskorn där jag får liksom balansera med en fot ovanpå den andra.
And I reached out to God and said, what rock can I stand on when everything around me is like swirling water?
Och jag sträcker mig mot Gud och frågar, Gud, vilken klippa kan jag stå på när allting verkar som ett stormande hav runt omkring mig?
And as always, God took me to the word of God.
Och Gud han visar mig alltid tillbaka på Guds ord.
And I read about the father whose heart was broken by his prodigal son.
Och jag läste om fadern vars hjärta blev krossad av den återfunna sonen, heter det berättelsen nu.
And I thought, what did he do? What did this man do?
Och jag tänkte, vad gjorde den här mannen?
Well, he bought clothes, he bought a ring, and he killed a calf.
Jo, han köpte kläder, han köpte en ring och han slaktade den gödda kalven.
So I took my daughter out and I bought her a ring.
Så jag tog ut min dotter och så köpte jag henne en ring.
And I bought her a dress.
Jag köpte henne en klänning.
And we didn't have a fatted calf, so we bought some steak.
Men vi hade ingen gödd kalv, så vi köpte en stek.
And it gave me some solid ground under my feet.
Och det gav mig ett fäste under mina fötter.
But you know, if some of you are struggling with your children.
Men ni vet att om någon av er håller på att kämpa med era barn.
And you are disappointed with how their lives are turning out.
Och ni är besvikna på hur deras liv blev.
Remember, they still belong to you.
Så kom ihåg att de tillhör er fortfarande.
And when your love is running out, God's love is pouring in.
Och när eran kärlek håller på att ta slut, så bara Guds kärlek fortsätter att flöda in.
And to update the story, 10 years on.
Och för att uppdatera historien nu så 10 år senare.
Our daughter is now married to a judge.
Så är våran dotter gift med en domare.
She is the mother of 5 boys.
Och hon är mamma till 5 pojkar.
She is an ardent evangelist.
Och hon är en stark evangelist, ihärdig evangelist.
And because her husband is originally from Muslim background.
Och eftersom hennes man från början är från muslimsk härkomst.
Became a Christian some years ago.
Och blev kristen bara för några år sedan.
She has a real heart for reaching Muslim women.
Så har hon ett stort hjärta för att vinna muslimska kvinnor.
And she has a real heart for those who have messed up their lives.
Och hon har ett stort hjärta för dem som har hamnat i klistret eller råkat fördärva sitt liv.
Because she is unshockable.
För att hon, det går inte att chocka henne.
People are able to go to her because they know she will not be shocked.
Och människor kan komma till henne och berätta, för de vet att hon kommer inte bli chockad.
So God has done mighty things there.
Och Gud har gjort stora saker där.
And our church family, it's a place for all of us. Those who have messed up their lives and those who have kept their lives straight.
Och vår församlingsfamilj är en familj, en plats för oss alla. Även de som har strulat till det i livet, men också de som har lyckats hålla sig på vägen.
It's a place for those who give.
Det är en plats för dem som ger.
A place for those who take.
Och en plats för dem som tar.
A place for those who willingly serve.
Och en plats för dem som med villigt hjärta tjänar.
And it's also a place for those who like to be served by others.
Och det är också en plats för dem som tycker om att bli betjänade av andra.
Every one of us can belong.
Var alla av oss kan få tillhöra.
But we need to constantly find ways to be inclusive as our church grows.
Men vi behöver finna vägar att hela tiden ständigt vara inkluderande när våra församlingar växer.
And Jethro gave good advice to Moses about getting himself better organized.
Och Jethro, han gav väldigt goda råd till Mose när det handlade om att hur han skulle organisera sig.
And it's good to take advice from people older and wiser about how we can draw new people in so they too can belong.
Och det är väldigt bra att ta råd av människor som är äldre och visare när det just kommer till hur vi ska kunna sträcka oss ut och inkludera fler människor i våran familj.
Right. I'm going to stop there because it's the very important time of Fika. And I mustn't go a minute over for that. So we'll be back again in half an hour.
Så vi avslutar där. Går till Fika och kommer tillbaka om en halvtimme.
So before Fika, we looked at 2 things about the family.
Innan fikat så tittar vi på 2 saker när det kom till familj.
The first that the family has a recognized identity.
Och det första var att familjen har en erkänd identitet.
And I just want to read to you a verse from Exodus 33 and verse 16, which is what Moses said to God when he was faced with the challenge of forming a family.
Och jag skulle vilja läsa ett ord från andra Moseboken 33 och 16. Och det var vad Mose sa till Gud när han stod inför utmaningen att forma en familj.
He was asking God that his presence would go with them.
Han bad Herren att hans nåd skulle gå med dem.
And he said, how will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth?
Ty hur skulle man kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåd för dina ögon om inte därigenom att du går med oss så att vi, jag och ditt folk, utmärks framför andra folk på jorden?
This is our recognized identity that the presence of God is with us.
Detta är ett erkännande i identiteten att Guds närvaro går med oss.
And secondly, the family is a place of belonging.
Och det andra var att familjen är en plats där du får tillhöra.
When our daughter came home with her news,
när vår dotter kom hem med nyheten,
we called the whole church together.
Så kallade vi samman hela församlingen.
And she stood before them and repented before them.
Och hon stod framför dem och omvände sig framför dem.
And the church did not reject her.
Och församlingen visade inte bort henne.
And it was my first true experience of the grace of God.
Och det var min första erfarenhet, min första sanna erfarenhet av Guds nåd.
I knew it in my head.
Jag visste det i mitt sinne.
But that evening it was like a wave that started at the back of the room.
Men den kvällen så var det som en våg som började bak i lokalen.
And I could almost see it rolling towards us.
Och det var som att jag kunde se det, hur den rullade fram emot oss.
Until it overwhelmed us.
Tills den till slut överflödade över oss.
And everyone in the room was crying.
Och alla i rummet grät.
At the presence of God and the grace of God.
Inför Guds närvaro och hans nåd.
Mark's resignation was never accepted.
Och Mark, när han skulle avsäga sig sitt uppdrag, så blev det aldrig accepterat.
And although 11 years ago we said we would not stand up in front of people again to speak about family.
Och även om vi för 11 år sedan sa att vi aldrig mer skulle ställa oss upp framför människor och tala om familj igen.
God has shown us his grace in that too.
Så har Gud visat sin nåd i det också.
Yeah. Now the third thing I want to say about family is that a family needs parents.
Och det tredje jag vill säga om familj är att en familj behöver föräldrar.
Dave talked last night about mothers and fathers training other watchmen.
Och Dave, han talade igår kväll om fäder och mödrar som tränar väktare.
And a family needs a mother and a father.
Och en familj behöver en mamma och en pappa.
We need to be parents within our churches.
Vi behöver våra föräldrar i vår församling.
And our task as natural parents. Our task as natural parents is to raise our children.
Och vår uppgift som naturliga föräldrar är att uppfostra våra barn.
So they will become God-fearing, responsible adults.
Så att de blir gudfruktiga, ansvarstagande vuxna människor.
So that one day they may become good parents themselves.
Så att de en dag kan bli goda föräldrar själva.
And release is a very important thing.
Och att förlösa dem i det är något väldigt viktigt.
Parents, we need to release our children.
Vi som föräldrar behöver förlösa våra barn.
Release them to make their own decisions.
Att förlösa dem in i att fatta egna beslut.
Although it's good when they come back to ask for counsel.
Även om det är bra när de kommer tillbaka och ber om råd.
But they don't always follow our counsel.
Även om de inte alltid följer våra råd.
And it will be good one day.
Och det kommer att vara bra en dag.
This hasn't happened yet to us.
Det har inte hänt än för oss.
When they are completely financially independent.
När de är totalt finansiellt oberoende från oss.
Does this day ever come?
Kommer någonsin den här dagen?
But children need to release their parents too.
Men barn behöver släppa taget om sina föräldrar också.
And to recognize we are not just grandparents.
Och erkänna att vi är inte bara mor och farföräldrar.
But they need to release us to the life God has for us too.
Utan de behöver släppa oss för den uppgift som Gud har för oss också.
Mothers and fathers in the church bring stability.
Mammor och pappor i församlingen ger stabilitet.
We bring reassurance.
Och vi kommer med försäkran.
And hopefully we bring wisdom.
Och förhoppningsvis så ger vi vishet.
I read a book once that was called Where Do Mothers Go to Resign?
Och jag läste en bok en gång som hette Var går mödrar för att säga upp sig?
And I'm sure we have felt like resigning from our natural family sometime.
Och jag tror att vi ibland i våra naturliga familjer har känt för att bara få lämna det bakom oss.
But also from our responsibilities in our churches.
Men också i vårt ansvar i församlingen.
And I want to honor each one of you as a leader in your church.
Men jag vill hedra var och en av er som är ledare i församlingen.
Because it is not always easy to be a leader.
För det är inte alltid enkelt att vara en ledare.
It can be a lonely place.
Det kan vara ensamt.
Not everybody says thank you.
Det är inte alla som säger tack så mycket.
Often people criticize what you have done.
Många gånger så kritiserar människor vad du har gjort.
And sometimes you can feel discouraged.
Och ibland så kan du uppleva dig modfälld.
And not everyone realizes that leaders need to be encouraged.
Och det är inte alla som förstår att även ledare behöver få uppmuntran.
And so while we are together here at this conference.
Så när vi är samman så här i den här konferensen.
Let us encourage one another.
Låt oss uppmuntra varandra.
Let us share with each other what God has done.
Låt oss dela med varandra vad Gud har gjort.
And if we are struggling with difficult situations.
Och om vi kämpar med svåra situationer.
Let us find someone to share them with.
Så låt oss finna någon att dela dem med.
So that we can carry each other's burdens.
Så att vi kan dela varandras bördor.
But I want to honor each one of you.
Men jag vill hedra var och en av er.
For being willing to take up leadership in your church.
För att ni har varit villiga att anta ledaransvaret i era församlingar.
For being willing to take on a role as mother and father.
För att ni har varit villiga att anta en roll som andliga fäder och mödrar.
May God bless you in all
you do. Och Gud välsigne er i allt ni gör.
Why don't we just pray together, shall we?
Kan vi bara be tillsammans?
Father, we thank you that you are our Father.
Far, vi tackar dig för att du är våran far.
And it is your heart that we're your family.
Och det är ditt hjärta som leder familjen.
It is your heart that no one is left outside of your family.
Och det är ditt hjärta att inte någon lämnas utanför familjen.
That we do not dilute what it means to be family.
Och att vi inte förringar vad det innebär att vara familj.
But we live in the richness and the fullness of it.
Utan vi lever i dess rikhet och dess fullhet.
Preserve us, we pray.
Bevara oss, ber vi.
Keep us from becoming an organization.
Bevara oss från att bli en organisation.
Keep us from becoming task focused.
Bevara oss från att bara vara uppgiftsorienterade.
Keep us from being losing the heart of family.
Och bevara oss från att missa det som är hjärtat i att vara familj.
I pray for the churches represented here in Finland.
Jag ber för församlingarna som är representerade i Finland,
Denmark,
i Danmark,
in
herre,
Norway,
i Norge, herre,
and in Sweden, Lord,
och i Sverige,
in
herre,
nations represented here,
och i de andra länder som är representerade här.
May they live in the fullness of family life, Lord.
Låt dem få leva i fullheten av familjelivet, herre.
And we pray for fathers and mothers in the church, Lord, to rise up.
Och vi ber att mödrar och fäder ska resa sig upp, herre.
To bring an atmosphere of love and of acceptance.
Och att få ge en atmosfär av kärlek och acceptans.
But also of discipline and of firmness.
Men också av disciplin och fasthet.
We pray, Lord, that the spirit of family would go into the land.
Och vi ber, herre, att andemeningen av familj ska få komma in i landet.
And Holy Spirit, we pray that you would continue to work in us and amongst us.
Och vi ber Helige Ande att du ska fortsätta arbeta i oss och bland
oss. Relationships, I pray.
Välsigna våra relationer, herre.
In Jesus name.
I Jesu namn.
Amen.
Amen.
Amen. Well, I'm going to move now quite quickly, but I'm going to live a little bit on army for a while, okay?
Jag kommer röra mig ganska snabbt fram, men jag ska vara en liten stund och prata om lite om armén.
I think I will like to read Joshua 1. Did it help us, okay?
Jag skulle bara vilja läsa Joshua 1 för det skulle hjälpa oss.
To save time, you're going to just read it through in Swedish. You do Swedish?
Ja.
You could do Latin, perhaps.
Men för att spara tid så kan du väl bara läsa igenom det på svenska. The whole chapter?
No, I want you to read from verse 1 through to verse 11.
Så vi läser från vers 1 till och med 11. När Herren tjänare Mose var död, sa Herren till Josua, Nuns son, Mose tjänare. Min tjänare Mose är död. Stå upp och gå över Jordan, du och allt detta folk, in i det land som jag ska ge åt Israels barn. Varje plats där ni sätter er fot har jag givit er, som jag lovade Mose. Från öknen till Libanon och ända till den stora floden Eufrat, över hela hetiternas land och till det stora havet västerut ska ert område sträcka sig. Ingen ska kunna stå dig emot i alla dina livsdagar. Så som jag har varit med Mose ska jag också vara med dig. Jag ska inte lämna dig eller överge dig. Var stark och frimodig, ty du ska som arv åt detta folk fördela landet som jag med ed har lovat deras fäder att ge dem. Jag var stark och mycket frimodig, så att du håller fast vid och följer all den undervisning min tjänare Mose har givit dig. Vik inte av ifrån den, vare sig åt höger eller åt vänster, så att du har framgång vart du än, så ska du ha framgång vart du än går. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas i det du företar dig, och då ska du ha framgång. Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig, var då inte förskräckt och förfärad, ty Herren din Gud är med dig vart du än går. Josua befallde folket tillsyningsmän och sa: gå igenom lägret och säg till folket, gör i ordning färdkost åt er, ty om 3 dagar ska ni gå över Jordan för att komma in i och inta det land som Herren er Gud har givit er i besittning.
Amen.
Amen.
This has a parallel passage, you know, in the New Testament.
Och den här texten har ett parallell bibelställe i Nya Testamentet.
It's a well-known one.
Och det är ett välkänt ställe.
Matthew 28.
Och det är Matteus 28.
You know, he says, look, the authority that Moses has, I give to you.
För det säger, den auktoritet som Mose hade, den ger jag dig.
In Matthew 28.
Och i Matteus 28.
All authority in heaven on earth has been given to you.
Så står det, all auktoritet i himlen och på jorden är given dig.
Says, therefore, go and possess the land.
Gå därför ut och inta landet.
Go and make disciples of all nations. Okay?
Gå därför ut och gör lärjungar av alla folk.
Those things that I've taught you.
Det jag har lärt er.
Hold on to them and imprint them on your children.
Håll fast vid dem och lär dem till era barn.
Teach those people those things that I have taught you. Be obedient to those things I've taught you. I can't remember it.
Lär dem att hålla alla de bud som jag har gett er.
Exactly the same. Okay. And then here, and lo, I will be with you always.
Och kom ihåg att jag är med er för alltid.
And lo, I will be with you always.
Och jag kommer vara med er alla dagar.
So we now have, you see, a picture of the natural going into a land.
Så nu har vi en bild av det naturliga där man går in i ett land.
And then Matthew 28 is Jesus saying, now your land is the whole world.
Och i Matteus 28 så är det som att
now
Jesus säger att nu är landet hela världen.
All the peoples.
Alla folk.
And he's saying, I want you to take with you those things that I've taught you.
Och han säger, jag vill att du tar med dig det som jag har lärt dig.
It's not put those down and now do something different.
Det står inte att lägg undan det jag har lärt dig och gör något nytt nu.
All that you've learned, go with it.
Utan allt det du har lärt dig, ta det med dig.
So every part of this Moses era is important for us in the next era.
Så varje del som vi har varit med om i den här Mose-eran, den är viktig för den era vi går in i.
So let's be bold and courageous.
Så låt oss vara starka och frimodiga.
So I want to just do 2 or 3 things about army.
Så jag vill bara dela 2-3 saker om att vara armé.
To keep the balance between family and army.
För att hålla balansen mellan familj och armé.
My first point is this: an army trains for action.
Min första punkt är att en armé tränar för handling.
How we train determines what we train, what the people will be able to do.
Hur vi tränar avgör vad vårt folk ska kunna göra.
If we train for the parade ground,
om vi tränar för att hålla parader,
If we train for a domestic life at home,
om vi tränar för att ha ett liv hemma där vi bor.
If we train only for how to behave in church meetings,
om vi bara tränar på hur vi ska uppföra oss på i kyrkomöten,
we will reap disciples that only know those things.
Så kommer vi att få skörda lärjungar som bara kan det.
I say that we should be training for action.
Men jag säger att vi behöver träna dem för handling.
Training is a biblical idea.
Träning är en biblisk idé.
It's called discipleship.
Och det kallas för lärjungaskap.
And this is where family and army they overlap.
Och det är här som familj och armé de överlappar varandra.
Because I would say this, I would say the purest form of discipleship is parenting.
För jag skulle säga det att den renaste formen av lärjungaskap, det är ett föräldraskap.
Train them up.
Träna upp dem.
So that they're released.
Så att de kan förlösas.
Into all that God's called them to be.
In i allt det som Gud har kallat dem till.
Train them up for action.
Träna upp dem för handling.
Train them up to be initiators.
Träna upp dem för att vara initiativtagare.
Train them up so they can lead their own lives.
Träna upp dem så de kan leva sina egna liv.
You know, discipleship is the heart of our call.
För du vet att lärjungaskap är hjärtat i våran kallelse.
Sometimes wonder if we do actually get this a little bit the wrong way around.
Och ibland så funderar jag på om vi inte ibland får göra det här lite bakvänt.
Question.
Fråga.
Does the church make disciples?
Gör kyrkan lärjungar?
Or do disciples make the church?
Eller är det lärjungarna som formar kyrkan?
I seem to remember somebody saying something about this.
Jag har för mig att någon sa något om det här.
I think it was Jesus.
Jag tror det var Jesus.
What did he say to us?
Vad sa han till oss?
Go and make disciples.
Han sa gå ut och gör lärjungar.
And then he said, and I'll build my church.
Så sa han, jag ska bygga min församling.
See, I think when we try to build the church and then try to make some disciples,
för jag tror att när vi försöker bygga en kyrka och sen göra lite lärjungar,
maybe it's the wrong way around.
Så tror jag att vi gör det bakvänt.
First things first.
Det första måste vi göra först.
Let's go make disciples.
Låt oss göra lärjungar.
And see the church be built.
Så kommer vi få se hur församlingen byggs upp.
It's a kind of a different emphasis.
Och det är en lite annan betoning.
But it's the heart of our calling.
Men det är hjärtat i våran kallelse.
I think I'm trying to remember that these days.
Och det känns som jag håller på att bli påmind om detta de här dagarna.
He said two things. Jesus said two things to us to do.
Jesus gav oss två saker som vi skulle göra.
Seek the kingdom.
Sök riket.
Make disciples.
Gör lärjungar.
Let's make that our core business.
Och låt detta få bli våran kärnuppgift.
Guess what? Jesus will build his church.
För då kommer Jesus att bygga sin församling.
We're co-laborers, we're involved, you know.
Vi är medarbetare, vi är engagerade.
But it's his responsibility.
Men det är hans ansvar.
Let's do our responsibility.
Låt oss göra det som är vårt ansvar.
Some of you say, well, I've got roles in the church.
Och kan säga, men jag har olika roller i kyrkan.
I'm very important. I look after the chairs.
Jag är otroligt viktig. Jag ser efter stolarna.
I look after the coffee.
Jag ser efter kaffet.
And I want to say God bless you for your serving.
Och jag säger bara Gud välsigne dig i din tjänst.
But don't forget that you're supposed to make disciples.
Men glöm inte att du också ska göra lärjungar.
That's the primary call.
För det är det som vi är kallade till.
And when we meet Jesus face to face.
Och när vi möter Jesus ansikte mot ansikte.
He's going to say well done good and faithful servant.
Så kommer han säga bra gjort du gode trogne tjänare.
What did you do about making disciples?
Men vad gjorde du med det här kallet att göra lärjungar?
Now I want to talk about creating a discipling culture.
Och nu ska vi tala churches. Och nu ska vi tala lite om att skapa en lärjungatränande kultur i våra församlingar.
So discipleship is not something that happens for a few keen ones, you know, keen
Så lärjungaskap är inte någonting som vi bara gör med de mest intensiva, de mest trogna, de som är mest på.
So we don't just have a lot of attenders.
Så vi har inte bara massa besökare.
And then a few disciples.
Och sen några få lärjungar.
I think we want to create a culture.
Utan vi ska skapa en kultur.
Of disciples.
Av lärjungar.
And we are disciple making, if you like, in our
culture. Och vi gör lärjungar.
All the way through.
hela vägen.
We see this with the Joshua story.
Och vi ser detta i Josua berättelsen.
And I believe Joshua was discipled in the house, if you like, in the house of Moses.
Och jag tror att Josua, han blir lärjungatränad i huset med Mose.
But he was discipled for action.
Men han blev tränad för handling.
What was put in him was not so that he would take them round the wilderness.
Det som blev lagt i honom var inte så att han skulle fortsätta att föra dem runt i öknen.
So he'd take them into the land.
Utan han blev tränad så han skulle kunna ta in dem i landet.
When we disciple,
så när vi lärjungatränar,
let's not focus on minor details.
Så låt oss inte koncentrera oss på futtiga detaljer.
Let's make the main things the main things.
Utan låt de huvudsakliga poängerna vara det som vi huvudsakligen koncentrerar oss på.
He was discipled in four key areas.
Josua, han blev tränad i fyra huvudområden.
I would suggest our discipleship should be in these kind of areas.
Och jag skulle föreslå att vårat lärjungatränande skulle vara i de här fyra områdena.
He was discipled firstly in servanthood.
Det första var att han blev tränad i tjänande.
He was known as Moses's aid.
Han var känd som Mose betjän.
Even this passage we've just read now.
Till och med i det här platsen som vi läste nu.
Fancy being introduced as Moses's aid.
Så blev han presenterad som Mose tjänare.
He learned servanthood.
Han lärde sig att tjäna.
We should be raising an army of servants.
Vi behöver resa en armé av tjänare.
If we lose servanthood,
om vi förlorar tjänande,
it begins to be more about me and my ego.
Så börjar det handla mer om mig och mitt ego.
We lose the spirit of Christ.
Och vi förlorar Kristi ande.
Who didn't come to be served,
som inte kom för att bli betjänad,
but he came to serve.
Utan för att betjäna.
Joshua was trained in servanthood. Secondly, he was trained in the presence.
Och i nummer två så blev han tränad i närvaron.
Everywhere Moses went,
överallt där Mose gick,
Joshua went with him.
Så gick Mose, eller Joshua med honom.
You read it backwards, you go back.
Ja, läs det tillbaka, gå igenom historien.
Who went up the mountain with
Vem
Moses?
Gick upp för berget med Mose?
Who went into the tabernacle, into the presence of God with Moses?
Vem gick in i tabernaklet till Guds närvaro med Mose?
At one point it says Moses and the others left.
Och vid ett tillfälle så står det att Mose och de andra gick därifrån.
Joshua stayed in the presence.
Men Josua stannade i närvaro.
He didn't just know a little bit about the presence.
Han visste inte bara lite i periferin om närvaron.
He was trained in the presence of
God. Utan han var tränad i Guds närvaro.
I have a little worry.
Jag har en liten oro.
That some of our churches,
att en del av våra församlingar,
not even know if the presence was with them or not with them.
Inte ens vet om närvaron är med dem eller inte.
See, what happened for us in our early days?
Vad som hände för oss i våran tidiga tid?
We were ruined for life.
Vi blev fördärvade för livet.
When we taste of the presence of God.
När vi hade fått smaka Herrens närvaro.
You know when you've got it.
Du vet när du har det.
You know when you haven't.
Du vet när du inte har det.
And all the success in the world doesn't.
Och all framgång i världen kan inte jämföras. Och kan aldrig tillfredsställa dig.
So I'm saying, God.
Så jag säger Gud.
Unless your presence goes.
Om inte din närvaro
Joshua
följer med. Josua förstod vad han talade om.
It wasn't a concept.
Det var inte ett koncept.
It was a reality.
Det var en realitet.
We are a people of the presence.
Vi är ett folk som bär närvaron.
Took the presence with him.
Och Josua tog med sig närvaron. Tredje.
Discipled him. And that was in the area of faith.
Det tredje han blev tränad i var tro.
He was a man of faith.
Han var en trosman.
When 12 of them were sent to look into the land,
när 12 av dem var sända in i landet för att bespära det,
10 of them could not look with eyes of faith.
Så var det 10 av dem som inte kunde se med trosögon.
They saw the obstacles.
De såg motståndet.
They saw why they couldn't do it.
De såg hindren som gjorde att de inte skulle kunna göra det.
They were being honest.
De var ärliga.
They saw what they saw. It was real.
De såg det de såg och det var sant.
Big people.
Det var stora folk.
But Joshua and Caleb.
Men Joshua och Caleb
saw the same thing but with different eyes.
De såg samma sak men med ett annat synsätt.
They said, sure they're big.
Och de säger, det är klart de är stora.
But the bigger they are,
men ju större de är,
harder they fall,
så faller de hårdare.
And God will give us success.
Och Gud ska ge oss framgång.
Amen.
Amen.
That's just God saying amen.
Det var bara Gud som sa amen.
I do need that in a minute, actually. So,
jag skulle behöva den om en stund.
Unless God's cross with me for you.
Så om inte Gud har en annan idé så kanske vi ska resa den upp.
So that was a bit of a... I'm expecting lightning next, okay?
Så jag förväntar mig ett åsknedigstvenslag härnäst här nu.
Yeah, is it going to be safe, do you think?
Tror ni att den kommer att vara säker?
It's got to turn around the other way so people can see it, though, you know.
Vänd den om så människor kan se den.
There's another thing you could learn from the UK, okay, you know.
Det här är ytterligare en sak som vi kan få lära er från Storbritannien.
We're good on flip charts, you know.
Vi är duktiga på det här med blädderblock.
Okay, well, thank you, God. Okay. We need... I'm dodging that. the Lord is playing with me. Eyes of faith, okay?
Trons ögon.
That was what God was underlining for you.
Det var det som Gud han strök under åt er.
The problems don't disappear.
Problemen försvinner inte bara.
The way we view them is what's different.
Utan det är det sätt som vi ser på dem som är skillnaden.
Our confidence in God is what's different.
Vår förtröstan på Gud är annorlunda.
So Joshua was trained to be a man of faith.
Så Joshua var tränad att vara en trosman.
Because Moses knew and God knew.
För Mose visste och Gud visste.
He would need faith to go in the land.
Att han behövde tro för att ta sig in i landet.
I want to raise a generation of people who've got faith for their future.
Jag vill resa upp en generation människor som har tro för sin framtid.
I want them to have faith stories.
Jag vill att de ska ha trosberättelser.
You know, we've got some faith stories.
Ni vet om att vi har några historier där vi kan berätta om tro.
We came through our Exodus experiences.
Hur vi kom igenom våra liksom våra upplevelser av uttåg. Ja, hur Gud stred för oss.
We've seen lots of things over the years.
Och vi har sett mycket genom åren.
I'm believing the next generation is going to see their own miracles.
Men jag tror att nästa generation ska få se sina egna mirakler.
I believe they're going to see more miracles.
Och jag tror att de kommer få se mer mirakler.
So we want to sow the seed into them.
Så vi vill så in frö.
So that they reap it.
Så att de kan skörda det.
That's faith, and the final one that I think Joshua was trained in.
Och den sista som jag tror Joshua var tränad i.
Which I suggest we don't train in these days.
Som jag föreslår att vi inte tränar människor i den här dagen.
Is warfare.
Är krig.
Warfare.
Krig.
You see, most of Moses' time was a time of peace.
För ni ser att den mesta av Moses tid var en tid av fred.
Joshua's was a time of war.
Men Josua tid var en tid av krig.
There's only really one significant battle in Moses' time.
Och det finns egentligen bara ett stort slag i Moses tid.
Oh. Who led the army at that point?
Men vem ledde armén vid den tiden?
Oh, that will be Joshua again.
Och det var Joshua igen.
I love that story.
Jag älskar den historien.
Because it's a story of whose victory was it?
För det är en historia som talar om vems segern var.
Moses was on the hill.
Mose var på berget.
Do you remember? His arms were lifted up.
Och hans armar lyftes upp.
They were winning.
Så vann de.
His arms dropped and they were losing.
Och när hans armar sänkte sig så förlorade de.
Eventually a victory was won.
Men till slut så vann de slutgiltig seger.
Question.
Fråga, tecken.
Whose victory was it?
Vems var segern?
Well, it was the Lord's victory.
Det var Herrens seger.
Because it's always God's victory.
För det är alltid Herrens seger.
Amen.
Amen.
But you know what? It was also Moses' victory.
Men vet ni vad? Det var också Moses seger.
It was under his anointing.
Det var under hans smörjelse.
His arms were lifted. It was his leadership and his anointing that battle took place and victory was won.
Han lyfte sina händer och det var under hans ledarskap och hans smörjelse som slaget stod och som seger vanns.
But let me tell you what the Bible says.
Men låt mig säga bara vad Bibeln säger.
It says write it down.
Så står det skriv ner.
This was Joshua's victory.
Att det var Josuas seger.
Joshua won a victory.
Att Josua vann en seger.
He won a victory under Moses' anointing.
Han vann en seger under Moses smörjelse.
With God giving the victory.
Där Gud gav segern.
So that he learned that he would be a man of warfare in the future.
Så att han fick lära sig att han skulle vara en stridsman i framtiden.
Is we need to allow some of our people to win their victories.
Det vi behöver göra är att vi behöver låta några av vårat folk vinna sina segrar.
Sometimes under our anointing.
Ibland under våran smörjelse.
It's always God's victory.
Det är alltid Guds seger.
So that when they go into their land.
Så att när de kommer in i sitt land.
Trained in warfare.
Så de tränade i krigföring.
Their own victories.
Och de kan vinna sina egna segrar.
It means we've got to train a bit differently.
Men det betyder att vi behöver träna lite annorlunda.
I don't need people to have to enjoy my victories.
Ja, det är inte viktigt för mig att människor njuter av mina segrar.
I want them to experience their victories.
Utan jag vill att de ska erfara sina segrar.
I don't want them to live on my faith stories.
Jag vill inte att de ska leva på mina trosberättelser.
I want them to have their faith stories.
Men jag vill att de ska få egna berättelser om
det. I don't want them to look to me to say is the presence of God here or not.
Jag vill inte att de ska se på mig och fråga är Guds närvaro här eller inte.
Them to know the presence is here.
Men jag vill att de ska känna av att hans närvaro är
här. To look at me and say he was a good servant.
Jag vill inte att de ska se mig och säga han var en god tjänare.
I want them to take servanthood with them where they go.
Utan jag vill att de ska ta med sig den tjänande attityden dit de går.
This is a Joshua's discipleship.
Och det här är Josua lärjungaskap.
Now I'm scared to touch this now.
Men jag är livrädd att röra den här.
But I want to just say two or three more things about training.
Men jag ska bara säga två tre saker mer till om träning.
Teaching is not training.
Och det första är att att undervisa är inte träning.
Teaching is good.
Att undervisa är bra.
Training is not the same as teaching.
Men att undervisa är inte detsamma som att träna.
If we say oh yes, we ran 15 classes.
Om vi säger att ja, vi gick 15 lektioner.
And we ran a course.
Och vi hade en kurs.
And we taught them and taught them and taught them and taught them.
Och vi undervisade och undervisade och undervisade dem.
We cannot say we've trained them.
Så kan vi inte säga att vi tränade dem.
You don't look too convinced.
Ni ser inte för övertygad ut.
The course is good.
Alltså att lära sig att gå kursen, det är bra.
Teaching is wonderful.
Och undervisning är fantastiskt.
But training says it is made up of two things.
Men träning består av två saker.
Instruction and practice.
Instruktioner och praktik.
It's called the Jesus model.
Det kallas för Jesu modell.
Instruction and practice.
Instruktion och praktik.
Let me tell you about the things of the kingdom.
Låt mig bara få tala lite om Guds rike.
Now you go do this.
Gå och gör det här.
Now let's talk about what you did.
Och nu ska vi tala om vad det är du har gjort.
Teach you some more.
Och lära dig lite mer.
Now you go do.
Och nu går du och gör det.
If we're going to train for action,
om vi ska träna för handling,
it needs more than the classroom.
Så betyder det mer än klassrummet.
The classroom is good.
Klassrummet är bra.
But it needs more than that.
Men det behöver mer än så.
Let me have a go with this then. Okay.
Okay, försöka oss på det här.
You're going to hold it. That will make me feel a lot safer. Discipleship.
Lärjungaskap.
It comes not just as a continual straight line.
Det kommer inte som en rak linje.
I hope you can see this. I believe that there is four stages to discipleship.
Jag tror att det finns fyra steg i lärjungaskap.
We're going to call these D1. Stage 1.
Vi kommer kalla dem här för D1, det är steg 1.
D2, then D3, and then D4.
Så, D2, D3 och D4.
And discipleship, we can follow our perfect model through Jesus and what he did with his disciples.
Och i lärjungaskap så kan vi följa en perfekt modell så som Jesus gjorde med sina lärjungar.
Now, in the early days of discipleship, we call this D1.
I den tidiga stadiet av lärjungaskap, vi kallar det för D1.
Our training has to begin at the beginning with the basics.
För träningen måste ju börja i början med grunderna.
All training begins with basics.
All träning börjar med grunderna.
Not just so you can get to the next stage.
Inte bara så att du kan ta dig till nästa nivå.
So the basics will hold you through all of the stages.
Utan så att grunderna kan hålla dig fast under alla stegen.
Fundamental, your foundation.
Det är fundament, ditt fundament.
So what we're going to say about D1.
Så vad ska vi säga om D1?
Is that it, we talk about it like this. This is how Jesus did it. Okay.
Så vi säger så här, det här är som Jesus gjorde det.
He did it.
Han gjorde det.
And they watched.
Och de såg på.
So he did it.
Han gjorde det.
They watched.
Och de såg på.
The early part of the Gospels.
I evangeliernas början.
Was clearly Jesus did wonderful things.
Så är det tydligt att Jesus gjorde fantastiska
ting. He turned water into wine.
Han gjorde vatten till vin.
He delivered people and he healed them.
Han befriade människor och botade dem.
Disciples were around him.
Och lärjungar var runt honom.
And they said, wow.
Och de sa, wow.
That's a Greek word.
Okay. Och det är ett grekiskt ord.
It's in the Hebrew text, but changed to
Hebrew. Den hebreiska texten ändrar lite.
Wow.
Och det betyder,
okay.
Wow.
If you were a disciple at the time and you watched Jesus, you went, wow. Okay.
Och om du var lärjunge på den tiden och tittade på Jesus, så hade du också gjort wow.
That's all a disciple was doing at that point.
Så det var allt som lärjungarna gjorde vid det tillfället.
They had to be around him.
De var tvungna att vara i hans närhet.
They had to see what was going on.
De var tvungna att se det som pågick.
But something happens as we get to D2.
Men någonting händer när vi går över i D2.
Here's what happens, man. He did it and they helped.
Och det var att han gjorde det och de hjälpte till.
So now Jesus is still doing it.
Så nu gör Jesus det fortfarande.
So there are the feeding of the 5,000.
Så när de ger mat till 5,000.
Jesus says, bring me what you've got.
Så Jesus han säger, ta hit det ni har.
And he says, now you go and break it.
Sen, nu får du gå och dela ut det.
You go and give it out.
Så gå och ge ut det.
This is an important step.
Och det här är ett viktigt steg.
Because the disciples now, instead of saying, wow, did you see what he did?
Och det är ett viktigt steg för att istället för att säga, wow, såg du vad han gjorde?
Now they're starting to, hey, did you see what we did?
Så börjar de nu sträcka på sig och säga, wow, såg ni vad vi gjorde?
Did you see the way we broke that bread?
Såg du hur vi liksom bröt det brödet?
Did you see the way it multiplied in our hands? You know?
Såg ni hur det liksom förökades i våra händer?
He did it and they helped.
Han gjorde det och de såg på.
D3
eller hjälpte till.
Is a big shift.
Men D3, alltså steg 3, är ett stort skifte.
Point in our discipleship.
Och det är när han pekar.
Because now they did it and he helped.
För nu gjorde de det och han hjälpte
right.
till.
So he says to the 70.
Han säger till de 70.
Off you go.
Iväg med.
I want you to go out.
Och de går ut.
Let me give you the authority.
Och så ger auktoritet.
Let me give you the instructions.
Låt mig få ge er instruktioner.
Let me give you all that you need to do to know what to do.
Låt mig ge er allt det ni behöver för att ni ska veta vad ni ska göra.
But you do it.
Men ni får göra det.
And this is a handing over.
Och det här är när han överlämnar
of initiative.
Initiativet.
Okay guys, off you go.
Iväg med nu.
And I'll be with you. So what is D4?
Och sen har vi steg 4.
What are we heading for all the way through this journey? Okay, that's a question.
Så då är, var är vi då på väg genom hela den här resan?
The answer is that he did it, sorry, they did it and he left.
Och det sista är att de gjorde det och han lämnade.
They did it and he left.
De gjorde det och han lämnade dem.
He said, over to you.
Han sa, jag lämnar över till dig.
Now,
nu.
Go and make disciples.
Gå och gör lärjungar.
Teach them the things I've taught you.
Lär dem det jag har lärt er.
And by the way,
och förresten,
I'm going to be with you always.
Jag kommer alltid vara med er.
Off you go. Amen. All of our discipleship should be on a journey towards release.
Så allt i lärjungaskap bör vara en resa mot att förlösa någon i tjänst.
If we stop the process somewhere here.
Om vi slutar upp processen någonstans där.
We keep our people as children.
Så låter vi våra lärjungar förbli barn.
We keep them from being fully released into what God's called them to.
Och vi hindrar dem att bli fullständigt frigjorda in i det Gud har kallat dem till.
I say that our discipleship, we should be training for action.
Och jag säger att i vårt lärjungaskap så bör vi träna för handling.
And we have to understand where we are with different people.
Och vi behöver förstå i vilket stadie vi är med olika människor.
This is not once only square.
Detta är inte någonting som sker bara en gång i den här rutan.
Every time something new, a new role comes into being.
Utan varje gång som någonting nytt sker så är det en ny roll som uppträder.
It starts again.
Så börjar den igen.
So I'm saying to people, where are we on the square?
Så jag frågar människor, var är vi i den här rutan?
It helps with expectations as well.
Och det hjälper till med förväntningarna också.
And one of the guys that I've just brought in to lead our church back home.
Och några har jag fört in och som precis har börjat leda våran församling hemma.
I said, I know we've been through discipleship before, a long time ago.
Och jag säger, jag vet att vi har gått igenom det här med lärjungaskap en gång tidigare, för länge sedan.
But in this role.
Men i den här rollen,
where are we?
Var är vi nu?
And he says, I think we're here.
Och så säger jag, jag tror vi är här.
And I said, I think we're here as well.
Och då säger jag, jag tror också vi är här.
So we're clear about what part we are in the process of training.
Så att vi är klara över vilken del vi är i träningsprocessen.
See, we need to train those who aren't just going to do what they're told.
För vi behöver träna dem som inte bara ska göra det de blir tillsagda.
But in a spirit of obedience,
utan i en lydnadens ande.
That isn't awkward and rebellious.
Som inte är konstig eller va? Upprorisk, tack.
Yeah, upprorious. Yeah. And yeah, watch out for those uproarious people. They are going to go beyond us.
Utan de ska gå förbi oss.
There's a young man called Ben.
Det finns en ung man som heter Ben.
He's still in his 20s.
Han är fortfarande 20. He's
grown up in our churches in the UK.
Han har växt upp i våra församlingar i Storbritannien.
3 or so years ago, he said, my only ambition was to be a worship leader.
Och för några år sedan sa han att hans enda önskan var att få bli en lovsångsledare.
I would love to be a leader in the church.
Jag skulle älska att vara en ledare
his
i församlingen.
Focus was the church.
Hans fokus var församlingen.
His ambition was for the church.
Och hans ambition var för församlingen.
And then one day, about 3 years ago,
och sen en dag för 3 år sedan,
he sat in a meeting and listened about trafficking.
Så satt han i ett möte och hörde talas om trafficking.
He listened to about slavery, sex slavery.
Och han lyssnade om när de berättade om sexslavar.
He listened to the shocking statistics.
Och han hörde de chockerande statistiken
of Europe.
I Europa.
UK.
I Storbritannien.
He was in Manchester.
I Manchester.
He learned shocking statistics about Manchester.
Han fick höra chockerande statistik om Manchester.
He learned that there is more slavery taking place today than there was at Wilberforce's day.
Och han får lära sig att det är mer slaveri idag än vad det var på Wilberforce's day.
His eyes were opened.
Och hans ögon öppnades.
And he said, I just wept and wept and wept.
Och han sa, jag bara grät och grät och grät.
God got hold of his heart.
Gud fick tag i hans hjärta.
And he said, we're going to change those statistics.
Och sa han, vi ska ändra den här statistiken.
And that day he began to form a new organization.
Och vid den dagen så började han starta en ny organisation.
In 3 years it has just mushroomed.
Och på 3 år så har den bara växt upp som svampar.
It's called Hope for Justice.
Och den heter Hopp för rättvisa.
And it rescues girls now.
Och det räddar flickor idag.
And it deals with the people who are behind it.
Och den tar itu med människor som står bakom det.
In no time at all, a groundswell has risen.
Och på ingen tid alls så har det bara växt upp.
Now they employ lawyers and police.
Nu anställer de advokater och polis.
Out of nowhere,
från ingenstans.
This young man who was grown in the house.
Så hade den här mannen som var uppväxt i huset
has gone way beyond.
har gått långt
and
utanför.
I think it's to God's glory.
Och jag tänker det är till Guds ära
and justice and righteousness.
Att föra in hopp och rättvisa och rättfärdighet.
The most shocking areas of unrighteousness in our time.
In i den av de mest chockerande orättvisorna, orättfärdigheten i våran tid.
I have friends who are the same age as me.
Jag har vänner som är samma ålder som jag.
He's been quite successful in his life, his career.
Han har varit väldigt framgångsrik i sitt liv, i sin karriär.
Came to a break in his career a few years ago, 5 years ago.
Kom till en brytpunkt i sin karriär för 5 år sedan.
And in 2005, they decided, him and his wife, to set up a new charity.
Och 2005 beslöt han och hans fru att sätta upp en ny välgörenhetsorganisation. Och det handlade om medicinsk välgörenhet.
They knew nothing about medicine.
De visste ingenting om medicin.
God put in their hearts.
Men det var det som Gud hade lagt i deras hjärtan.
In 5 years, they've been able to send £55 million worth of aid.
Och på 5 år så har de sänt ut 55 miljoner pund värde i hjälp.
Into 72 countries and all the crisis situations around the world.
I 72 länder i alla krissituationer som har varit i världen.
They are now working with governments.
De samarbetar med regeringar.
So effective are they?
Och de är så effektiva.
That every £1 that is committed to them.
Att varje pund som de får
produces 20 pounds worth of aid.
Ger 20 punds värde i hjälp.
These are people.
Detta är människor
who are prepared to take the next step, if you like.
Som är förberedda för att ta nästa steg.
Their hearts are open to say, what is it, God?
Deras hjärtan är öppna för att säga, vad är det, Gud?
How can I take the land?
Hur kan jag inta landet?
Halleluja.
Hallelujah.
There's so much more to say.
Finns det mycket mer att säga?
In the British Army there's a group called the SAS.
I den brittiska armén så finns det en grupp som kallas för SAS.
How you train the SAS is different to how you train others.
Hur du tränar SAS-styrkor finns en skillnad mot andra.
They go through the basics.
De går igenom grunderna.
Everybody goes through the basics.
Alla går igenom grunderna.
But then you begin to train them for covert operations.
Men sen börjar du träna dem för specialuppdrag.
For enemy territory.
Och du tränar dem för fiendens territorier.
I want us to train some SAS.
Jag vill att ni tränar upp några SAS-styrkor.
Oh Lord. I'm going to do these quickly now. Second one. An army.
Nästa.
Is united in purpose.
En armé är förenad i syfte.
There is a unity which is vital for an army to be effective.
Det finns en enhet som är vital för att en armé ska vara effektiv.
When we talk about unity, we mean two things usually.
När vi talar om enhet så menar vi två saker vanligtvis.
We mean unity of relationships.
Vi menar enhet i våra relationer.
That's family.
Och det är familjen.
But there's also something else, unity of purpose.
Men det finns också något annat och det är enhet i vårt syfte.
That's army.
Och det är armé.
And I think God wants to join us together. It's God's idea to join us together in unity.
Och jag tror att det är någonting som Gud vill göra. Han vill föra oss samman i enighet. Jag tror att det är hans idé att föra oss samman i enighet.
Let me tell you this. Unity is one of God's greatest miracles.
Låt mig bara säga det. Enhet är ett av Guds största mirakler.
And it's one of his greatest mysteries.
Och det är ett av hans största mysterier.
It begins in God himself.
Det börjar i Gud själv.
Three in one.
Tre i en.
How can three be one?
Hur kan tre vara en?
And how can one be three?
Och hur kan en vara tre?
Oh, it's a mystery.
Det är ett mysterie.
But don't ever, ever let anybody take away the Trinitarian view of God.
Men låt aldrig någon ta bort
vital,
den treeniga synen på Gud. Den är vital.
Everything flows from it.
Allt flödar utifrån
our understanding of relationship, our understanding of church.
Vår förståelse för vad relationer är, vår förståelse för vad församling är
about diversity yet unity.
Att den finns delad men fortfarande är en.
It was God's wonderful plan to say two can become one.
Det var Guds underbara plan att säga att två kunde bli en.
This proves beyond anything else that God is a God of miracles.
Och det här bevisar överallt annat att Gud är miraklernas Gud.
So when God took Nestor,
som är gudom nästa,
who is from planet Venus,
som kommer från planeten Venus,
and then he sort of took Mark,
och sen tog han Mark,
who's from planet Mars,
som kommer från Mars,
and he said, I'm going to cause them to bump into each other.
Jag ska låta de här två bara få studsa samman.
To love each other.
Och älska varandra.
It just proves that God has a sense of humor.
Det bara bevisar att Gud också har humor.
How different could we be?
Hur olika kunde vi vara?
I mean, she's a woman to start with.
Bara det att hon är en kvinna till att börja med.
Number one mystery.
Det är det första mysteriet.
How can a man ever?
Hur kan vi någonsin bara en man förstå?
And women like being a mystery.
Och kvinnor tycker om att vara ett mysterie.
But God also just took us as total opposites.
Men Gud tog oss också som totala motsatser.
So Nestor is a tidy person.
Så hon är en ordningsam person.
Me not so.
Yeah. Och jag är inte så
she
mycket så.
Now person.
Och hon är någon som lever i nuet.
I am a in a wild person, you know?
Och jag är mer så här att ja, men det händer om en stund.
Yeah. Nestor was raised on Beethoven and Mozart.
Och Nestor växte upp på Beethoven och Mozart.
Me? Led Zeppelin.
Och jag Led Zeppelin.
Yeah. Deep Purple.
Deep Purple.
Nestor wants to spend all of our money on nice curtains.
Och Nestor vill spendera alla våra pengar på fina gardiner.
I want to spend our money on nice cars.
Och jag vill spendera dem på fina bilar.
You must come to our house sometime. We have
ni
nice
curtains. Ni får komma och se vårt hus någon gång. Vi har jättefina gardiner.
Not anymore. I've moved on. Just very quickly, I believe your unity together is vital.
Bara lite kort, jag tror att eran enhet tillsammans är vital.
Our unity is vital.
Att våran enhet är jätteviktig.
Because the Joshua generation is not each one doing their own thing in independence.
För Josuas generation är inte en generation som gör saker och ting oberoende av varandra.
An army in common purpose.
Utan det är en armé med ett gemensamt syfte.
So God is taking individuals, all so different.
Så Gud han tar individer, alla olika.
And he's working his miracle.
Och gör sitt mirakel.
He says, I want you to be one.
Och jag säger att jag vill att ni ska vara ett.
Not just one relationally.
Inte bara ett i relationen.
One in purpose as well.
Utan en i syftet också.
We're going together, folks.
Så vi går tillsammans.
So what does it need? Unity needs a common agreed objective.
Så vi enheten behöver ett gemensamt syfte och mål.
It needs a willingness for sacrifice.
Och den behöver en villighet att offra sig.
Do you know all unity requires sacrifice?
Ni vet om att all enighet kräver offer.
The same in marriage.
Det är så i äktenskapet.
Same in church.
Och samma i församlingen.
I've got to give something up for the greater good.
Jag behöver överge någonting för det bästa,
all unity
bästa.
Requires sacrifice. Thirdly,
all enhet kräver offer.
It needs a personal and corporate accountability.
Och det är att vi behöver ett personligt och ett kollektivt accountability.
I can't help you with that.
Ja, förtroende.
We're open to any ideas now. Okay.
Come on. Ja, redovisningsskyldighet att stå ansvarig inför någon. Så,
där satt det. Yes. I don't want to say it again.
Jag vill inte säga det igen.
But listen, it's a very, very important concept.
Men det är ett väldigt viktigt koncept.
Accountability doesn't just go one way. It's not just to God.
Att vara ansvarig inför någon går inte bara åt ett håll, inte bara åt Gud.
Although every one of us is going to give an account to God.
Även om var och en av oss ska stå ansvariga inför Gud.
But accountability goes this way as well.
utan vi står ansvariga inför varandra också.
If we're going together, we need to be accountable for and to one another.
Om vi ska gå tillsammans så behöver vi stå ansvariga inför varandra.
As well as to those who are prepared to lead us.
Och likaså mot dem som är beredda att leda oss.
And then finally it's an aligning of resources for the common good.
Och sen är det också till sist att vi för samman våra resurser för vårt gemensamma bästa.
Oh Lord. Let me just put the last point up. We can't deal with it.
Låt mig bara få visa er sista punkten. Vi kan inte riktigt ta itu med den.
Really what it's all about.
Men det är det här som det egentligen handlar om.
An army moves forward to take ground.
Och det är att en armé rör sig framåt för att inta land.
Some armies are used today as peacekeepers.
Vissa arméer används idag som fredsbevarande.
They'll say it's okay, but it's not what we were trained for.
Och de säger det är okej, men det är inte det vi är tränade för.
We're trained to advance.
Vi är tränade att inta områden.
To take ground.
Vi är tränade att avancera.
To win victories.
Vi är tränade att vinna segrar.
We are trained for it.
Vi är tränade för det.
And I believe there's a whole lot which we need to understand about taking ground.
Och jag tror att det finns mycket som vi behöver förstå när det kommer till att inta områden.
Some of us need to take ground internally first.
Vissa av oss behöver inta områden inom oss först.
And how many of you know that's a battleground?
Och hur många av er vet att det är en strid?
The battleground of the mind.
En strid i våra sinnen.
The battleground of the heart.
En strid i våra hjärtan.
Listen, when some of you take ground, God's promises, I'm going to give you that ground and you're going to keep it.
Och lyssna nu, för när du intar nya områden så är det så att Gud har gett ett löfte att du ska få behålla det som du har tagit.
I have a friend called Ian who was an alcoholic.
Jag har en vän som heter Ian som var alkoholist.
7 years ago he became a Christian. He was saved.
För 7 år sedan så blev han en kristen, han blev frälst.
Today he says God gave me that ground and I've still got it.
Och idag säger han att Gud gav mig det området och jag har fortfarande hållit fast vid.
There's a whole message on this.
Det finns ett helt budskap på det här.
But there's also about taking ground evangelistically.
Men det handlar också om att inta nya områden evangelistiskt.
You see, it's good to gather, and many of our churches we gather people.
Det är bra att samla, och många av våra församlingar vi samlar människor.
And we can see a measure of success from gathering.
Och vi kan se ett mått av framgång i att samla.
But you know as well as I do, a church can start in your town.
Men du vet också lika väl som jag att en församling kan komma till din stad.
Just gather up some Christians.
Och bara samla ihop en del kristna.
And say, oh, the kingdom's advanced.
Och så säga det att riket har gått framåt.
No, not really.
Nej, inte egentligen.
See, gathering is good.
För att samla människor är bra.
David, when he was at the beginning of his journey, gathered.
Och David, när han var i början på sin resa, så samlade han människor.
Gathering is for purpose.
Men att samla människor måste bära ett syfte.
And the purpose is beyond ourselves. It's evangelistic.
Och syftet är bortom oss själva. Det är evangelistiskt.
It's about new lives being touched and transformed.
Det handlar om att nya liv måste bli förvandlade.
It's about families being built and restored, if you like.
Det handlar om att familjer måste byggas upp och återförenas.
And that's where we really, really begin to take ground.
Och det är där det är först då vi egentligen verkligen börjar inta nya områden.
And there's another place where we take ground.
Sen finns ett annat område där vi tar nya områden. Och det är när vi förvandlar samhällen.
When we change the statistics.
När vi ändrar statistiken.
When injustice is begun to be brought down.
När orättvisor och orättfärdighet bryts ner.
When the poor are raised up.
När de fattiga lyfts upp.
When the marginalized are drawn in.
När de som är marginaliserade börjar föras in.
Where peace and hope come where there was no peace or hope.
Där fred och hopp kommer in och frid och hopp kommer in där
that's
inte fanns
kingdoms coming.
Det är när riket kommer.
That's when ground is being taken.
Och det är när områden intas.
And I want to hold to a promise that what God gives us.
Och jag tror att Gud har lovat att ge oss varje område
where you put your feet.
Som vi sätter våran fot
I'm
på.
I'm going to give it you.
Jag ska ge det till dig.
I don't want to be part of something that steps forward and then steps back again.
Jag vill inte vara del av någonting som tar ett steg framåt och sen ett steg tillbaka igen.
The generation that come after us don't want to be those that tiptoe in and out.
Den generationen som kommer efter oss vill inte vara en generation som bara står, tar ett steg in och tillbaka ut och in och ut.
The promise that everywhere we go,
utan som håller fast vid löftet att överallt där vi sätter våran fot,
it becomes a bridgehead to the next step.
Blir en bro och ett bygge för nästa steg.
And that's in all kinds of areas. Churches that are planted.
Och det är alla områden, församlingar som planteras.
Let's not build churches that disappear again.
Låt oss inte bygga församlingar som försvinner igen.
Let's just do it right. Let's hear God. Let's
bara gör det rätt från början. Låt oss lyssna in Guds röst.
Because Joshua had to still inquire of the Lord.
För Josua var fortfarande tvungen att höra in Guds röst.
But it wasn't what to do, it was where do we do it.
Men det är inte vad han skulle göra utan när han skulle göra det.
And it was how do we do it.
Och hur gör vi det?
We're going to take Jericho.
Vi ska ta Jericho.
Simply is how.
Men det är bara en fråga om hur.
And then we're going to take the next one.
Och sen ska vi ta nästa.
If you're saying AI, we're going to go for AI.
Och om vi tar AI så ska vi gå för AI.
The question is not just where but how.
Frågan är inte bara var utan hur.
And each time we take a step,
och varje gång vi tar ett steg så säger han, jag ska ge det till dig.
And it becomes the springboard.
Och det blir ett avstamp.
It's a bridgehead for the next one.
För nästa steg.
That's the day that we're coming into.
Och det är den tid som vi är på väg in i.
The day of advance.
Det är en tid där vi avancerar.
The people of God have been pushed over the last 50 years to the margins of society.
Guds folk har blivit marginaliserade de senaste 15 åren och puttats undan puttaren. Men nu ska vi tillbaka in i centrum.
This day God is saying no, we're coming back into where we should be.
Och den här dagen säger Gud nej, vi ska tillbaka in dit där våra syfte är.
Where the plumb line is no longer a humanistic one.
Där det inte längre är en humanistisk linje som vi går efter.
And justice will come back down the middle.
Rättfärdighet och rättvisa ska komma tillbaka in.
And the church doesn't sit on the edges of society but becomes center stage.
Och där församlingar inte bara är i periferin utan där de blir i centrum av samhället.
Making a difference.
Och gör en skillnad.
Changing statistics.
Förändra statistiken.
Influencing and affecting communities.
Och influerar samhällen.
Changing policy.
Och ändrar policies.
This is our day, folks.
Detta är vår dag.
This is a Joshua day.
Detta är Josua tiden.
And we need to be family.
Och vi behöver vara familj.
And we need to be army.
Men vi behöver också vara armé.
And we need to hold those two in beautiful tension.
Och vi behöver hålla de här två i en fantastisk harmoni.
Amen.
Amen.
I'm going to ask Andy Shep, my friend here.
Jag ska be Andy här, min vän.
Just to conclude this time and just to perhaps lead us in response prayer.
Att avsluta det här och leda oss i bön.
Last night God was speaking to me about Moses and Joshua.
Igår kväll så talade Gud till mig om Josua och Mose.
And their journey.
Och deras resa.
And yeah, they was taking the land.
Och ja, de tog landet.
And before that there were encounters with God and spying out the land.
Och innan dess så var det möten med Gud och hur de bespejade landet.
And before that in Numbers 11.
Och innan det i fjärde Mosebok 11.
There was a time where the Spirit of God came down.
Så var det en tid när Guds ande kom ner.
After the weakness of the people was revealed.
När folkets svaghet hade blivit avslöjad.
And Moses acknowledged his weakness before God.
Och Mose erkände sin svaghet inför Gud.
Even though he was the leader, he confessed his weakness before God.
Även om han var ledare så bekände han sin svaghet inför Gud.
And after that he gathered the leaders around the tent of meeting.
Och efter det så samlade han ledarna runt uppenbarelsetältet.
And then the Spirit of God came down.
Och så kom Guds ande ner.
And those leaders started to prophesy.
Och de ledarna började profetera.
The Spirit of God, that prophetic spirit, went from Moses to the wider group of leaders.
Och den profetiska smörjelsen och anden gick från Mose till den här större gruppen av ledare.
Something was initiated in that moment.
Och någonting påbörjades i det, den stunden.
It was a presence encounter where the cloud of God, that presence of God came down in a cloud and they were touched.
Och det var en tid när molnet, Guds närvaro, kom ner och berörde folket.
And I believe that's what God wants to do with each one of us now.
Och jag tror att det är det som Gud vill göra med var och en av oss nu.
What Mark was sharing and Nestor was sharing were like prophetic seeds that God wants to germinate.
Och det som Mark och Nestor har delat, det var som profetiska frön som Gud vill så in i oss.
And I believe God wants to seal something amongst us in the spirit.
Och jag tror att Gud vill försegla någonting i oss i anden.
But what we've heard will come to life and grow and grow and grow.
Så att det vi har hört får komma till liv och växa till.
So, I'm just going to pray now, and because of time, if you want to respond and receive that and just pray with me, then just raise your arm and receive what God's got, because there is a fresh, enlarged anointing here this morning right now.
Så jag ska be för dig, och vill du bara instämma i min bön och känna att det här är för dig, så bara räck din hand, så kan du instämma i den bönen som jag ber för dig just nu, för det finns en smörjelse här och nu.
Holy Spirit, we receive your presence amongst us.
Helige Ande, vi tar emot din närvaro bland oss.
We receive that fresh new anointing.
Vi tar emot denna nya färska smörjelse.
Release of the gifts of your spirit.
Förlös dina gåvor i din andens nådegåvor.
Especially the gift of faith, Lord God.
Speciellt trons gåva, Herre.
Loose the gift of faith amongst us, Lord God.
Förlös trons gåva, Herre.
Prophetic gifting, Lord, a prophetic voice into the nations here, Lord God.
Låt det få bli en profetisk röst in i nationen här, Herre.
The Nordic nations.
De nordiska nationerna.
The Baltic states.
De baltiska staterna.
I know Poland and Romania are represented here as well.
Också Rumänien som är representerat här.
Lord, would you touch those of us here this morning?
Herre, rör vid oss som är här den här morgonen.
And release a refreshed anointing.
Och förlös en fräsch smörjelse.
That we might be equipped for the next stage of the journey.
Så att vi kan bli utrustade för nästa steg på resan.
And that we might go in faith.
Så att vi kan gå i tro.
And take the land.
Och inta landet.
And seal those things you've inspired us to do.
Och försegla det som du har inspirerat oss att göra.
And even in this moment, Lord, would you speak quietly into our ears.
Och i den här stunden, så Herre, tala in i våra öron.
So each one of us knows that we've heard your voice this morning.
Så att var och en av oss förstår att vi har hört din röst den här morgonen.
Holy Spirit, thank
Heliga
you.
Ande, tack.
There.
Amen.
Amen.
Amen.